Susanne, idag ska vi ju äntligen hissa och dissa varenda look från årets Met-gala. Ops, skämt. Varför ska vi inte göra det då?
Och därför att jag vägrar.
Susanne Ljung i ett nötskal.
Här har du mig.
Intressant att programmet också ska handla lite om att gå mot strömmen.
Ja, det ska du göra.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Jaha, vad har du att bjuda på idag då, om det inte blir någon Met-gala bonanza?
Jo, men vi ska prata lite om Met-galan. Det vore ju nästan tjänstefel att inte göra det.
Vi är ju ungefär 5 dagar in. Bilderna på de här olika couture-klänningarna har snurrat på sociala medier hela veckan. Men inte med samma intensitet som det brukar, tycker jag. Från mitt perspektiv har hela det här hallojet präglats av en lite mer avvaktande stämning.
Ja, galan har ju behövt att förhålla sig till det här ståhejet då, som galans stora sponsor Jeff Bezos förde med sig. Det har ju varit stora protester över stan i New York över att den här mannen då, som flashar sin förmögenhet medan de anställda på företaget han har skapat Amazon, de har skitlöner. Men protesten gäller ju de här tech-miljardärerna som inte bara skaffar sig mer och mer pengar utan också mer och mer makt, och stryker då Trump medhårs för att skaffa sig ännu mer av båda sakerna.
Ja, och det här gör de då från topp till tå klädda i de hetaste modehusdesignplaggen, arm i arm med Anna Wintour. Det gör ju inte saken bättre.
Nej, men galan har ju tidigare sponsrats av tech-pengar från Apple, TikTok och Instagram till exempel, och även Amazon. De var sponsor redan 2012. Men då krävde varken Jeff Bezos eller de andra att synas på samma sätt som då Paul Bezos gör idag. Att de liksom vältrar sig i den här uppmärksamheten som också modevärlden ger dem.
Det är verkligen en sedelärande saga på något vis, att de flugit för nära solen. Men istället för att bränt sig, de typ köpt solen också. Den känslan, det går inte att komma åt
dem. Det känns som att de vill köpa solen.
Ja, precis. Vad kostar den? Det är det de undrar. Vad kostar det att köpa solen?
Ja, men det här är inte första gången som Met-galan då möts av, man säger, politiska protester. Ja, men det hände även då 2022 till exempel, när då nyheten kom att högsta domstolen i USA skulle riva upp beslutet att ge kvinnor i USA fri abort, eller aborträtten. Det så kallade Roe vs. Wade.
Och då det kom under Met-galan?
Ja, precis. Det kom då. Och då var temat Gilded Glamour. Och det var ju det här året då Kim Kardashian kom i den här omtalade Marilyn Monroe-klänningen. Hon hade också gått ner massor av kilo i vikt för att klämma in sig i den.
Just det, men vadå, och vad händer då med att det här beslutet dimper ner på röda mattan?
Ja, men inget hände just på röda mattan, men det blev hallå kring galan och dess lyxiga tema och den här dystopiska framtiden som då väntar, att man drar tillbaka kvinnors rättigheter.
Just det. Lite som att galans glamour liksom förstärkte den här nya lagen som en högtalare, någonting underströk tillbakagången med minskade rättigheter.
Exakt, exakt. Och mode får ju gärna klä skott för den här typen av aggressioner. Och inte minst också att temat då anspelade på den här tiden som kallades för The Gilded Age under det tidiga 1900-talet, när de så kallade rövarbaronerna som byggde järnvägar och så vidare, då, ja, det var väl dåtidens motsvarighet till dagens tech-miljardärer kan man säga då. De roffade ju åt sig rikedomar, betalade ingen skatt och vanligt folk hade det fattigt.
De var kanske emot abort också.
Ja, säkert. Men många uppfattade då den här galan, alltså det här kanske är en föraning om vad som komma skall.
Du menar att Met-galan är lite som att spå i kaffesump?
Modet speglar ju verkligheten, som du vet.
Just det.
Och sen dess har ju inflationen ökat priserna och allt fler börjar ifrågasätta hur lyxigt maktens människor idag lever. Inte minst då The Bezos, som är ju då den stora sponsorn av årets gala. Om någon nu hade missat det.
Ingen som har lyssnat på oss har missat det.
Nej, jag tror ingen har missat det.
Och Lauren Sanchez då, man fick inte känslan av att hon ville bli missad i sin lite kluriga klädsel som Madame X
Alltså valet av det temat är ju nästan värt ett helt program.
Jag menar... Alltså vi pratade ju om det i förra programmet ja. Och du spådde ju att någon, alltså vi tog ju upp Madame X.
Ja, men det är ju den populäraste tavlan John Singer Sargent som Met har i sin samling skulle jag säga.
Vad säger du då om valet att hon kommer som Madame X?
Ja, men han klär sig som då Amélie Gautreau som Madame X hette i verkligheten. Hon var en äventyrslysten amerikansk kvinna som levde ett resonemangsäktenskap med en rik fransman. Och i kraft av hans status så blev hon inbjuden till middagar, fester och andra flotta tillställningar till vilka hon anlände i den ena mer moderiktiga klänningen efter den andra. Vilket dåtidens då skvaller i press noga rapporterade om. Ser du några likheter eller?
Du menar att Amélie Gautreau då, som var Madame X, att det finns ju att det är oerhört likt egentligen Lauren Sanchez egen position eller hennes öde som maka till Jeff Bezos.
Man kan ju dra sina egna slutsatser.
Just det.
Ja, men just den här att paret, deras inblandning i den här galan i år, det ledde ju då till massor av protester. Och det här ger ju också en backlash till hela galan. Att den framstår mer och mer som ett spektakel för de superrika. Att den har mindre och mindre med mode att göra och mer med pengar och makt att göra. Ja, men framförallt har ju galan börjat ge upphov till fler och fler diskussioner om just social och ekonomisk ojämlikhet.
Ja, det är ju för sig intressant på sitt sätt. Men jag blev ändå nyfiken på själva grundfunktionen med den här galan. Alltså, vad är det då som vi ska ha den till?
Ja, men just det har ju kommit i skymundan. För syftet är att dra in pengar till museets stora kostymavdelning som har 33 000 olika plagg och skor och accessoarer från olika tidsepoker långt tillbaka i tiden. Och det kostar oerhörda summor att hålla den här typen av saker i fint skick.
Ja, man måste hantera det med vita handskar, olika arkivarier och luftfuktighet och temperatur och, sådär, och såklart.
Ja, och viktigt att nämna det här sammanhanget, det är att museet The Metropolitan of Art i New York, det går runt tack vare en blandning av skattepengar och donationer från rika personer. Men kostymavdelningen, den är helt och hållet beroende av bidrag. Inte en enda skattekrona går till modeavdelningen.
Det är ju bedrövligt. Det är ju det man borde demonstrera mot på Met-galan. Att kläderna inte får stå i fokus på riktigt. Får inga pengar. Men i det här, alltså 33 000 plagg, kan du droppa några godbitar som ändå finns där inne?
Ja, men jag har ju sett också, när man har varit där på olika utställningar, så ser plagg av till exempel couturens fader Charles Frederick Worth.
Amen.
Och någonting han har haft sina fingrar på, eller Paul Poiré, mannen som banade väg för Chanel. Också att man säger, gud, han har hållit det här i sina händer. Det är ju lite gåshud. Och jag tror inte bara jag är den enda som tycker det.
Nej, och jag hade ju verkligen älskat att se Paul Poiré-plagg efter att ha fått höra i vårt program om honom att han tycker att vinet och alkoholen är så centralt för den kreativa processen.
Ja, bara en sån sak. Ja, men att faktiskt se vad vi har klätt oss i och burit, i alla fall somliga av oss då, förr i tiden. Ja, men det berättar ju minst lika mycket om historien som målningar och skulpturer gör.
Ja, men du vill likställa det egentligen.
Ja, det vill jag faktiskt. Jag tycker det är oerhört viktigt. Och tycker det är synd att den här klädkulturen, kostymkulturen, modekulturen kommer lite i skymundan, att den liksom får hamna i skottgluggen för någonting annat.
Så det är den här kvällen då, Met-galan, den är specifikt för att ta hand om alla de här kläderna eftersom det inte går några skattepengar dit?
Den är specifikt för att dra in pengar till hela avdelningen, alla anställda, bevarandet av kläderna, underhållet av kläderna.
Ska vi snacka lite pengar då? För att jag har ju förstått då att i år så hade de höjt priset på ett kuvert från 75 000 dollar till 100 000 dollar. Mm. Vilka summor handlar det om då att man får in på en sån här gala?
Men förra året så fick de in 31 miljoner dollar, alltså det är mer än 300 miljoner kronor. Och i år så drog de in 42 miljoner dollar, alltså ungefär 450 miljoner kronor. Men sen 2016 så har en del av de här pengarna placerats i en fond som ska se till att den här avdelningen kan överleva även utan gala. Och det är en nyhet som New York Times skickade ut i veckan.
Okej, att det pågår någon slags buffrande av de här stålarna.
Exaktamente. Så till 2030, eller kanske redan 2028 om några år bara, så kan kostymavdelningen ha samlat in så mycket pengar att den kan klara av sina utgifter utan gala och därmed utan den badwill som den, ja, utan den badwill som den börjat ge, vill jag tillägga.
Det är klart att museimänniskorna som ju är ädla säkert själar, de tycker inte det här är alls kul.
Nej, de tycker inte det är kul. Andrew Bolton som är chef för kostymavdelningen, han säger: jag och museet har alltid velat att avdelningen inte ska vara lika beroende av galan varje år. Mätgalan är extraordinär, men ibland överskugga den allt.
Mm. Det är ju intressant att den här galan, tanken slutar ju ofta vid att bedöma, hissa och dissa de här kändisarnas olika outfits, men det är alltså verkligen en välgörenhetsgala för modehistoriska plagg.
Exakt.
Otroligt. Men ja, chockerande att den amerikanska staten inte bryr sig om Paul Poirets lamp tunic.
De lägger inte ner en spänn på den.
Du, vi måste lämna Met-galan nu för att jag vill prata om en annan sak.
Okej.
Okay. I och för sig på tal om bevarade kläder. Men Susanne, det har ju gått upp för mig att du och jag, vi har ju missat vad som enligt vissa varit den bästa modeutställningen sen Alexander McQueen.
Mm, du menar Helmut Lang-utställningen i Wien?
Tydligen så stängde den ju, alltså nu i veckan.
Mm.
Och jag känner mig lite som den här fucking Åmål-tjejen, att man missar allting som händer liksom, i Wien då. Men massor av svenska tunga modeprofiler, de åkte dit i sista minuten, såg den sista helgen, postade upp hur mycket som helst. Ja, det var det bästa de hade sett. Och jag sitter där hemma och scrollar och känner då en enorm FOMO, alltså både på utställningen men också, alltså jag känner att jag har missat hela Helmut Lang. Hur är det möjligt? Vad har jag missat?
Väldigt mycket.
Det där var inte direkt tröstande.
Du har missat väldigt mycket av det som byggde 90-talets mode och estetik och banade väg för framtidens mode, det vi har på oss idag.
Helmut.
Alltså, Helmut.
Ja, för jag kunde ändå sniffa upp att här är någonting stort som jag känner att du och jag behöver prata om.
Ja, låt oss prata om Helmut, det österrikiska stenansiktet inom mode. Mannen som banade väg för framtiden på många sätt.
Det österrikiska stenansiktet, alltså you had me at. Hello.
Han ser seriös ut.
Mm, och det ogillar Susanne Ljung inte.
Absolut inte. Men jag gillar, alltså han har, men han är jag är ganska förtjust i Helmut.
Ja,
som person också. Jag kan identifiera mig med hans motvillighet att synas på bild till exempel.
Just det. Mm. Men jag tänkte ju så här då, att eftersom jag missar den här utställningen och känner mig ledsen för det, kan inte då du trösta mig genom att berätta allt om Helmut Lang?
Gärna. Ja, men Helmut Lang var oerhört progressiv och radikal när han dök upp då med sina idéer i slutet av 80-talet. Men idag då, när namn och trender snurrar runt snabbare än någonsin, och så är det lätt att glömma bort eller värt att påminna om Helmut Lang och hans många nyskapande idéer.
Just det. Det där var ju då en tid när allt gick långsammare. Idéerna fick liksom större fäste kanske.
Ja, och han bröt också väldigt mycket mot hur modebilden såg ut i slutet av 80-talet, när det liksom pikade med färg och prakt. Och
vad kunde det vara?
Christian Lacroix var till exempel väldigt het då, och han stod ju för mycket knalliga färger, fuchsia, rosa. Han hade den så kallade bubbelkjolen som var baserad på en 1800-talsmodell som också var jättepopulär, och guld och bling.
Så det fanns verkligen ett tydligt stilideal att bryta mot?
Ja, verkligen. Ja, men Helmut Lang stod snarare för motsatsen till det. Han körde med en betydligt mer dämpad färgskala och enklare former. Vi snackar typ jeans och tröjor, men vill jag inflika på hans sätt. Han stod för en sorts hårdare minimalism.
Men kan du liksom måla upp kläderna för oss som då inte upplevt de här Helmut Lang heydays eller utställningen?
Ja, men vad jag tror många tänker på som hängde med då när man hör hans namn, det är ju jeansen med färgfläckar på. Enorm succé. Jag ska snart berätta mer om det. Men han också, han var en pionjär när det gäller till exempel high-tech-material som många använder sig av idag. Men han kunde få siden att påminna om som genomskinliga plastpåsar. Han gjorde en ganska klassisk klänningsmodell av tunt gummi, och just en sån klänning blev då lyriskt beskriven vid tiden som ett perfekt möte mellan Audrey Hepburn och Marquis de Sade. Och den klänningen fick till och med en hel essä i The New Yorker.
Nej, du ska, en tid när liksom ett plagg kunde få en hel essä och inte bara ett scroll.
Ja, man kan ju längta lite efter det faktiskt. Men det var inte bara den klänningen som var lite kinky. Helmut använde sig ofta av bondage-detaljer.
Ja.
Ofta och gärna, ja. Det var tampar och tåtar och lack och läder. Som, och accenter om inte annat.
Men det var ändå så att man kunde ha det på sig.
Ja, ja, ja. Det var subtilt och snyggt gjort. Alltså inte som man gått på en sexshop och köpt grejer. Men han var emot tanken på mode som en sorts spektakel, på tal om Met-galan då. Men han designade verkligen med tanke på att det var kläder man skulle ha i vardagen och att allt skulle designas med stor omsorg om detaljer.
Det är mycket så här flärpar och flikar.
Ja, det är flärpar och flikar. Men så, låt säga så här då. Hans dyraste kläder, de hade enkelheten hos vardagskläder, och hans vardagskläder, de hade snitsen som man finner i couture, som liksom smält ihop på något snyggt sätt där.
Alltså vilken oerhörd slogan för Helmut Lang. Det var det bästa jag hört. Det låter ju väldigt balanserat.
Ja, det var oerhört balanserat.
Och han tar ändå ut svängarna på,
ja,
sitt
på
sätt.
På sitt sätt, alltså, subtilt sätt alltså. Ja, men grejen var lite som Rick Owens, att kostymer och kavajer, de var ofta smala och så högt skurna armhål, vilket liksom...
Vad sa du nu? Högt skurna, ja, men, armhål? Ja, men, så att, vad innebär det?
Ja, men du har ju en jacka på dig nu,
ja,
som sitter ganska tajt på kroppen. Och det känns skönt, eller hur?
Just
du
det.
Ser lite tuff ut i den också.
Ja, verkligen.
Och lite slank silhuett.
Tack, ja, tack.
Ja. Där har du Helmuts grej.
Ja, att
man,
ja,
liksom,
ja,
får... Man liksom, räta på ryggen och skjuter fram bröstet och liksom att de kläderna hjälper till att bättra på hållningen.
Fattar.
Utan att det känns som en rustning. Ja, men dessutom kan man inflika att hans plagg funkar från morgon till kväll. Och han sa ju själv, man vet ju aldrig när man kan träffa någon som man faller för. Så det kan ju hända när man går ut med hunden, vem vet. Det gäller att alltid vara redo, och det var man i ett Helmut-plagg.
Vi måste ha hund.
Ja, men en annan grej var att han aldrig om någonsin gjorde kvinnokläder med djupa urringningar eller den här liksom konventionella sexigheten, utan istället så hade hans plagg som glipor lite här och där, inte alltid, men på oväntade ställen. En tröja som blev ofantligt populär var att den hade hål eller slash för armbågen som stack fram. Ja, han kallade de här, jag vill minnas att det var obscure peoples,
alltså
det liksom, liksom dolda titthål. Men att det var liksom att hud liksom glipar fram lite här, lite på oväntat, att det var en sensuell grej som han gillade.
Tror du det passar på mina hundpromenader att jag har såna obscure peoples?
Prova. Ja, men han gillar den här typen av oväntad sensualism.
Så alla gick runt med hål på armbågarna?
Ja, men alla gillar inte. Anna Wintour gillar inte den här grejen. Hon sydde ihop hålen på hans kläder.
Så hon köpte det men sydde ihop dem?
Det är inte hennes grej att vara oväntat sensuell.
Men kunde du känna igen då när det begav sig en Helmut Lang-person på stan som hade de här gliporna?
Absolut. Men ännu mer på hans stora kioskvältare. För det var ju som sagt jeans.
Jeans.
Ja, och det fick honom att liksom älskas av både män och kvinnor långt utanför modesfären. Alltså de blev enormt poppis.
Låter som att han hade en helt egen take på jeans.
Ja, men han lyfte fram jeans som liksom något elegant, eller snarare ett nyckelplagg värt att betala dyrt för. Ja, en idé som många har utnyttjat sedan dess, kan man väl säga.
Så han var liksom en design-jeans-pionjär?
Ja, men det är klart det fanns design-jeans tidigare, Calvin Klein, N1 som sagt. Men Helmut Lang fick dem bli ännu mera mode. Han var ju en av de första, om inte den första, som lyckades få folk att betala ett par tusen spänn för ett par jeans, vilket var enormt mycket pengar då. De sålde som smör, och den här stora hitten var ju då jeansen som såg ut att blivit nedstänkta med vit färg av misstag. Det var 99.
Så alltså nedstängt, alltså
ja,
som att
man
var...
har splashat, man har tagit som en pensel med färg, bara srutt.
Så 1999 så gick alla runt med jeans med färgfläckar.
Ja, men det blev väldigt populärt då alltså. Så de här Helmut Lang-jeansen kopierades nästan på ett systematiskt vis av hur många designers som marken som helst.
Men det kanske berodde också på hans oerhört tunga namn, Helmut Lang. Alltså det är så tyskt och så hårt. Var han tysk?
Ja, men det är lite för bra namn för att vara sant, eller hur?
Han hette inte det.
Nej, det hittar på. Men han föddes i Wien, Österrike, som Peter Schöpka 1956. Så han fyllde 70 år med andra ord.
Mm, alltså ett slags 70-årsjubileum.
Jag tror att det var lite därför man hade utställningen också.
Fattar. Mm. Och är han själv då? Alltså hur, vad var hans look? Eller
förutom stenansiktet.
Stenansiktet. Hur klädde han sitt stenansikte?
Ja, men ofta fotade just i en vit t-shirt bara. Men han hade då, nu är han snaggad, men då hade han lite tunt, lite nästan stripigt svart bakåt kammat hår och väldigt blek. Och han låg som sagt var nästan aldrig. Jag tror faktiskt att jag har sett en enda bild där han ler.
Men hur hamnar då ett stenansikte från Österrike som inte gillar att stå i centrum i en så central position i hela populärkulturen och modebranschen?
Ja, men i det avseendet påminner han väl lite grann om Martin Margiela som inte heller gillade att synas och som också hamnade i fokus för så mycket uppmärksamhet för just sin design. De är inte många, men det är några.
Ja, de är verkligen en helt egen kategori, de här som vill verka utan att synas.
Ja, motsatsen till Karl Lagerfeld. Låt säga, det är också en utdöende sort. Det måste synas.
Men han låter ju annorlunda och lite som en outsider och allt det här. Men alltså, hur hamnar han då in i modebranschen?
Ja, lite av en slump, eller inte. Mm.
Du menar universum hade ett finger med i spelet?
Eller hans föräldrar i alla fall. Ja, men de skilde sig när han var liten och då skickades han för att bo hos sina morföräldrar i Ramsau ach Dachstein, en liten by i de österrikiska Alperna. Och där hade han det ganska mysigt och hängde med sin morfar som var skomakare. Han verkar ha haft det väldigt trevligt där.
Fint.
Men när han var 10 år så gifte pappan om sig och han tvingades att flytta till Wien och de kommande 8 åren blev ett helvete för Helmut. De olyckligaste åren av mitt liv, har han sagt.
Man anar en story om en elak stuvmoder.
Jawohl. Ja, men hans stuvmamma verkar vara lite av en klädsadist. Ja, men hon tvingade honom att varje dag bära kostymer och hattar som hade tillhört hennes pappa, som var en tråkig affärsman eller gubbe. Alltså kläderna var omsydda, men illa omsydda. De var superobekväma och Helmut hatade kläderna och sin styvmor. Skulle han göra en film så skulle den heta The Stepmother, säger han.
Alltså det har han sagt.
Mm-hmm. Och man anar att det inte kommer att bli en komedi.
Otroligt.
Ja, men han har sagt, min chans att hitta min stil som tonåring, vilket är mycket formativ tid, togs ifrån mig. Jag är inte helt säker, men kanske är det därför som jag blev modedesigner, för att jag förnekades min egen identitet.
Starkt.
Eller hur? Så fort han fyllde 18, 1974, så flyttade han hemifrån och träffade aldrig mer sin familj.
Jag tvingar ju faktiskt också min son att bära kavaj lite för ofta.
Du kanske har en liten Helmut på G?
Vi kan ju alltid hoppas. Visst behövs det en ny? Behövs det en ny Helmut?
Ja, det gör det, det tycker jag.
Mm. Men vad händer då?
Ja, men Helmut började jobba som bartender och sålde skor och han hade då av förklarliga skäl inte en susning av vad en modeskapare gjorde.
Men hade bara sina traumatiska minnen.
Ja, men i brist på kläder som han gillade att bära, ja, men Wien var då heller ingen modemäcka direkt, måste man väl inflika, så började han sy egna kläder. Och sen öppnade han en butik och han anställde sömmerskor och lät sig om och sy upp kläder som kunder kom in och ville ha. Plagg som de kanske hade sett på någon bild och sa, åh, kan du göra något liknande? Och det fick Helmut Lang inse att här var jag något på spåren. Han säger att det var den bästa skolan, att konkret lära sig vad folk ville ha. Och ryktet spred som den är kille.
Så det här var liksom hans modeskola?
Ja, det var modeskola, självlärd kort sagt. Och 1984 stängde han butiken och kände sig redo. Och 2 år senare, 86, så visade han sin första kollektion i Paris.
Och då Helmut Lang föds.
Helmut Lang föds.
Stenansiktet.
Stenansiktet gör entré i modevärlden.
Men hur närvarande var Helmut Lang i ditt kretslopp, till exempel när du bodde i New York?
Ja, men väldigt. Alla som kom på besök till New York, inte minst modemänniskor, liksom rusade iväg till hans butik i Soho för att kolla in allt och prova allt. Han ansåg även att hur man handlade också var viktigt. Så i butiken i New York så hängde de minst dyra kläderna, som jeans och t-tröjor, som inte var jättebilliga, men i sällskap de med dyrare plagg. Men så var det heller liksom ingen större skillnad i hans värld. Det var liksom, allt hängde ihop i dubbel bemärkelse. Det
låter konceptuellt.
Ja, väldigt konceptuellt.
Men om han hade ett så här utarbetat butikskoncept, då måste han ju haft en del idéer om marknadsföring också.
Ja, men verkligen. Ja, men hans taxireklam måste vara den bästa modeannonseringen någonsin.
Alltså bara när du säger taxireklam, det låter ju oerhört episkt.
Ja, men 2002 så blev han först i världen med att göra reklam på taket till New Yorks gula taxibilar med en skylt med svart text mot vit botten, orden Helmut Lang i versaler och inget annat.
Minimalism.
Mm, en sån skylt var med på den här utställningen då i Wien.
Det slog min FOMO till igen. Det var ju exakt den här skylten som Jonna Berg, modejournalisten Jonna Berg, postade ut på sin Instagram. Hopp, vi missade. Vi får vara lite mer alerta nästa gång. Vad hittade Helmut Lang på mer för banbrytande grejer?
Lyssna på det här då. Han var den första modeskaparen någonsin att visa sin kollektion live på internet, som man då sa, 1998. Det här är första steget in i framtiden, som man sa.
Med tysk brytning.
Mm, ja.
It's a very hard decision not to stage a runway show. We really wanted to explore the possibilities we have now to make that all much easier and much more modern and also very accessible.
Här är ju den här visningen då som är modehistoria på grund av att det är internets första modevisning.
Mm. Det är ju, färgskalan är ju svart, beige och vitt.
Någonting som jag lägger märke till, det är ju att detaljerna är ju ganska högljudda. Det här har man ju sett sen i modet. Sen dess, men man förstår att okej, det var här det började med liksom en trenchcoat som är lite speciellt skuren. Mm. Eller...
Det är ju så när man tittar tillbaka, det där var inte så nytt. Jo, men då var det nytt.
Ja.
Och jag kan säga att de som inte kunde se showen på sina skruttiga datorer som många då hade, fick istället vad som då kallades för en CD-ROM med kollektionen på. Det var som sagt 1998. Men då var det här alltså superavantgard.
Men varför tog han till det här med sin internetvisning?
Ja, man tyckte det fanns för många visningar.
Alltså modevisningar?
Ja, jag säger inte att internet ska ersätta visningar, men det görs för många av dem och det är plågsamt för folk, sa han. Hans initiativ, det både applåderades och ifrågasattes. Alla fattar ju inte vad som komma skulle.
Nej, det är ofattbart att han var först med tanke på hur det ser ut idag.
Ja, eller hur?
It'll be on the internet, so just click on.
Ja, men han var så betydelsefull på så många sätt som man kanske inte riktigt fattade hela vidden av då.
Men resten av modevärlden då, hur förhöll de sig till honom? Alltså idag hade ju Bernard Arnault liksom ringt honom 8 gånger om dagen och försökt anställa honom på något av hans sjunkande modehusskepp. Han hade kanske varit med i den här designerkarusellen, eller vad tror du?
Ja, men han blev erbjuden ett jobb som chefsdesigner på Balenciaga i slutet av 90-talet, som då behövde ryckas upp, men han tackade nej.
Nej.
Och det jobbet då gick istället till Nicolas Chesquier, som sneglade en smula mot Helmuts och hans idéer.
Det är allmänt känt att han är en Helmutsneglare.
Ja.
Det är vad du
säger. Det var många som gjorde det för sig.
Men du, tråkigt att ingen på årets Met-gala klädde sig i Helmut Lang. Det hade ju varit konst på riktigt.
Ja, men på tal om konst och mode så var han också tidig med att blanda det på ett väldigt konkret sätt. Han jobbade bland annat med den konceptuella konstnären Jenna Holzer. De lärde känna varandra, var nästan grannar i New York. Och de ville undersöka, kan en konstnär och klädskapare skapa något tillsammans? Kanske byta roller?
Och jag misstänker att de också testade.
Jajamensan. Och det blev ett projekt som de kallade för I Smell You On My Clothes. Som visade på den första Florens-biennalen. Och titeln då är en liten blinkning till författaren Marcel Proust och hans doftminnen. Som han skriver om i På spaning efter en tid som flytt. Madeleinekakan, du vet.
Just det. Och det här, är det här någonting som går att bära på röda mattan?
Lite svårburet. Jen Holzer, som ofta arbetar med ord, hon gjorde LED-installationer med texter. Och Helmut Lang, han doftsatte rummet med en mix som skulle påminna om, håll i dig, rena skjortor, smutsigt linne, svett och sperma. Mm. Ja, men hur så? Några senare så lanserade Helmut Lang en parfym som skulle kunna beskrivas ungefär likadant, men som kallades för en orientalisk vanilj, och den blev också enormt populär. Jag har en flaska hemma fortfarande. Underbar.
Mm. Mm. Och då får jag ju bara flika in att det finns ju andra underbara parfymer som luktar sperma av andra parfymtillverkare.
Men just
det blir något otillbörligt gillande.
Men just den här görs inte längre.
Nej.
Men han fortsatte att samarbeta med Jenny Holzer. Hon gjorde bland annat delar av inredningen till hans butiker, och han var också nära vän med den franska konstnären Louise Bourgeois, vars verk också dyker upp i hans butiker. Så hög konstnärlig butiksnivå hos Helmut Lang.
Och där får man ju ändå komma in med det förbjudna ordet. Att hon var väl ändå en ikon.
Ja, men jag är beredd att hålla med den här gången då.
Mm.
Mm. Ja, men Louise Bourgeois var också faktiskt modell i en av hans kampanjer. Men inte med hans kläder, utan hon fick en svart krona att sätta på huvudet. Den kan du bara ha om du vill. Och du vill
det var
hon
det
då.
Som var kampanjen.
Ja, det var det som var
kampanjen. En svart krona.
Ja.
Otroligt.
Mm.
Men allt låter ju så himla bra runt Helmut Lang. Och det är svårt att förstå varför han då plötsligt slutar 2005.
Mm. Ja, men det gick åt skogen. Och inte på grund av designer, utan för att han något överraskande då sålde en majoritet av sitt märke Helmut Lang till Prada 1999. De köpte vid den här tiden upp flera modemärken för att bygga upp ett litet konglomerat som LVMH eller PPR eller Kering som heter då. Men det här samarbetet funkar inte alls av flera anledningar. Samarbetssvårigheter som man ofta säger då.
Mm.
Felaktiga affärsbeslut, som att de drog ner på den bästsäljande jeansproduktionen till exempel. De ansåg att det skadade märket.
Alltså de här jeansen som var så populära,
ja,
just 99.
Så man undrar om Prada köper märken bara för att lägga ner dem. Ja, men Helmut Lang...
Mördare.
Ja, men lite så. Vi köper upp konkurrensen.
Ja.
Det är inte första märket som gick åt skogen. Jill Sander gick också åt skogen. Men... Och Helmut Lang, hans business då, stört dök. Så 2005 så fick han nog och sa tack och hej leverpastej till modebranschen. Och Prada, de la ner produktionen. Och sen dess har märket återupplivats, men det har ingenting med Helmut att göra.
Och nu är han konstnär.
Och nu är han konstnär på heltid. Och han hade sin första solutställning 2008 i Hannover. Alles gleich schwer, allt är lika tungt.
Som det står på mitt visitkort.
Ja, men grejen är, vi måste ta med det här också. Det var en händelse som har präglat hans konst, och det var en katastrofbrand som han vände till att bli just konst.
Berätta.
Ja, men en brand, det kan ju vara så här, riktigt mardröm för vem som helst, men kanske ännu mer för en designer eller konstnär vars verk brinner upp. Och så var det för Helmut. Så för 2011 så förstörde en brand stora delar av hans samlade arkiv i New York. Men när han gick igenom vad som fanns kvar för att se då vilken skick det var, så fick han en idé.
Mm-hmm.
Gör konst av det.
Av liksom resterna från branden.
Mm, mm. Så han lät strimla sönder 6000 olika plank och skisser som fanns kvar då i olika
rökskadat skick. Mycket kvar ändå.
Ja, det krävdes en långtradare med maskin som var specialiserad på att riva sönder så här stora mängder material för att klara av det här. Men resultatet, det blev en utställning som hette Make It Hard. Vilket är en typisk dubbeltydighet från hans sida.
Och allt låter så tyskt med den här långtradare och specialiserade maskinen och Make It Hard.
Eller hur? Och själva installationen var ganska hård också. Den bestod av så här 20-talets skulpturer som de påminner om styva svartvita björkstammar och som sträcker sig från golv till tak.
Som var Helmut Lang-kläder. Mm. Nedmalda Helmut Lang-kläder.
Nedmalda Helmut Lang-kläder. Och tittar man noga så såg man att de bestod just av fragment från hans tidigare liv som modellskapare då.
Skulle styvmamman ha fått sig ett sånt konstverk?
Eller hur? Men det som återstod i någorlunda skick efter den här branden, det skänkte han till museet i Wien, MAC, Museum of Applied Arts, där utställningen.
Alltså det museet som nu höll den bejublade utställningen som vi missade då.
Ja. Och en av anledningarna till att Helmut Lang lyckas ha en sån här, vad ska vi säga, pragmatisk inställning till sina kläder och konst är kanske tack vare Louise Bourgeois. För han säger att hon en gång sa, material är bara material. De är här för att tjäna dig. Och det här citatet fortsätter att slå an hos honom, säger han.
Så en slags osentimental inställning till det han själv har skapat.
Ja.
Så det var därför det inte var så mycket kläder på utställningen då, för att han har gjort sig av med allt.
Ja, men det kanske också var därför som den här utställningen blev så nyskapande och spännande att titta på.
Mm. Rub it in bara, att vi inte var där. Vi började ju programmet med att prata om veckans stora modehändelse, Met-galan. Och innan vi slutar så jag tror att folk ändå vill höra vilken som var din favoritlook på röda mattan.
Okej, jag bjuder på det. Den klockrenaste tolkningen av temat och en pik till kvällens rika gäster. Den klänningen bars av Sarah Paulson, det vill säga skådisen, som hade en grå tyllklänning, lite småriven, och en mask, ansiktsmask för ögonen, bestående av en dollarsedel som var perforerad fast gjord av mjukt läder. Kläderna kom från det franska märket Métier Fécal, deras couturekollektion för hösten, som kallar looken för The 1% och dollarmasken för ögonen Blinded by Money. Mic drop.
Lite stelt för Sarah Paulson där eftermiddagen när hon minglar runt och stöter in i paret Bezos med den här dollarögonbinden. Eller Zuckerbergs.
Hur gärna skulle man inte vilja ha sett det?
Ja, en paparazzi-bild på det. Mm. Det hade liksom blivit omslag.
Ja, men det är en look som går att sortera in i en tradition där mode fungerar som motstånd eller social kommentar. Lite i Helmut Langs anda faktiskt.
I Helmut Langs anda. Med de orden, tack för idag, Susanne Ljung.
Tack själv, Samantha Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.